på vägen hem. Är tiden inne, Vahda? Frågan gick till Vahida Hadzovic från Sabanalija. 5 minuter till, svarade hon och tittade på vägklockan. Sätter du på kaffe så tar jag lite... Hade jag inte sett det med egna ögon hade jag inte förstått någonting. Han stiger upp ur sängen där han har legat en hel månad, stödjer sig på en rullstol och börjar sin träning genom lägenheten. Han går från fönstret i vardagsrummet till ytterdörren och tillbaka. Var ska du? Frågade jag bara för att lägga mig i. Till Trebinje i Bosnien som alltid, svarade han från det ställe där rullstolens hjul hördes. Saban Alija Hadzovic, alla har vi ett namn men du har 2, skämtade jag. När jag började skolan fick jag veta att jag inte alls var Alija utan Saban. I böckerna stod det ena, hemma kallade de mig det andra. Senare vande jag mig vid båda, la han till, utan att upphöra med att stega upp i rummet och försvann i hallen. Och du har haft dem länge? Frågade jag för att återuppta samtalet när han visade sig vid dörren igen. Gode Gud, låt mig slippa lida allt jag uthärda kan, brukade folk säga. Jag var nära döden och ser nu 77 år gammal och tränar som om jag ska på tävling. Och det ska jag, svär vid Gud, det ska jag, la han till självsäkert. Kaffet är klart, avbröt Vahida. 183, frågade jag medan jag läste det tatuerade numret på hans vänstra arm. 183-019, svarade han utan att ens titta på sin arm. De 4 sista siffrorna fattas, försökte jag skämta med anspelning på det svenska personnumret. Även detta är för mycket, menade Saban Alija Hadzovic. Den dödsdömde men överlevande fången från koncentrationslägren Dachau i Tyskland, Lublin och Auschwitz i Polen, Goli och Tok i Jugoslavien, Trebinje i Bosnien, flyktingen i Sverige. Som elev i 8:e klass blev han 1940 partisan hos Tito och brigadens politiska kommissarie i början av 1941. År 1941 gick alla åt varsitt håll. Grupperna från Montenegro gick över till Montenegro. 7 blev kvar i skogarna runt Trebinje och tillfångatagna av italienska fascister. De skickades till Dubrovnik och sedan till Šibenik. I Šibenik lät de 5 fångar gå fria. Saban Alija Hadzovic blev dödsdömd. Innan domen hunnit bli verkställd ändrades den till livstidsdom istället på grund av hans ålder och han fördes till lägret Solmona nära Rom. På kvällarna sjöng de Internationalen och vakterna frågade vad det var för sång de sjöng. De svarade att det var deras sätt att be på. Vakterna nickade bara och sa bene, bene. Efter Italiens kapitulation försökte fångarna ta sig ut genom grinden men utan att lyckas. Tyskarna tog över lägret i oktober och förde dem genast med sig till Dachau istället. Vägen till Tyskland visade att de alla var dödsdömda och att domen gick i verkställelse överallt. De som dog av kylan, hungern eller de tyska vakternas slag slängdes åt sidan. Från Dachau flyttades de över till Lublin, Majdanek, vid gränsen mellan Polen och Ryssland. De klippte av Sabans hår, hällde kallt vatten över honom och tvingade honom ut i snön i kylan för att hitta sin barack. Från barack till barack skickades han runt, för ingen hittade hans namn på sin lista. Inte förrän den 9:e baracken tog de in honom och gav honom några trasor att ta på sig. Av de få fångar som han träffade där fick han veta att barackerna för bara några dagar sedan varit fulla, men att alla blivit avrättade så att en ny grupp fångar kunde tas emot. I ett magasin såg Saban hinkar fulla med blodiga proteser och guldtänder. Snart blev han sjuk av fläcktyfus. Han låg i koma länge, hur länge vet han inte, men han kommer ihåg kvinnan som ropade på honom och gav honom en skål med varm mat. Den bilden kom tillbaka i hans drömmar under de följande 30 åren. Han kom ihåg hennes ansikte och kläder, såg maten och den lukten påverkar hans näsa ännu idag. Han överlevde tyfusen och blev transporterad återigen. I april 1944 körde man dem till Auschwitz i lastbilar. De gick över steniga vägar och plöjda fält och väl fram i lägret blev de utslängda som stenar. Vissa av dem överlevde inte. Saban fick ena benet runt nacken och av trycket växte en stor knöl i halsen. På en vårdcentral frågade en polsk läkare honom var han kom ifrån. Det visade sig att läkaren varit inkallad just i Trebinje som österrikisk soldat. Sedan opererade han knölen. Men efter operationen blev han utslängd av en tysk soldat i snön bland de andra lägerfångarna. De tatuerade in nummer 183019 på hans arm och satte honom i doktor Mengeles grupp. Han vet att de fick tabletter och sprutor, att deras kroppstemperatur kontrollerades och deras ansiktsfärg undersöktes. Han vet att de radade upp dem utanför barackerna och plågade dem. Han kommer ihåg att det alltid var fler som låg kvar utanför barackerna än de som gick tillbaka in i barackerna. Skylten in i baracken satt kvar i hans minne, stallbaracken, och så fanns det ett anslag om hur man tar hand om hästar. Vid utgången fanns två värmeugnar, men de hade inte varit i bruk efter hästarnas tid. Lägerfångar fick inte ens halm. Den 4-5 januari 1945, då den ryska fronten allt mer närmade sig Auschwitz, organiserade tyskarna en kolonn bestående av 7-8 000 lägerfångar och tvingade dem mitt i all snön bort från fronten in mot mitten av Polen. Kolonnen var indelad i mindre grupper och lägerfångarna började likvideras. Gruppen som gick före Sabans drogs åt sidan och sköts ner med detsamma, medan han själv fick ett slag av en soldat, vilket tog mössan av huvudet på honom, men i alla fall inte dödade honom. Där var det första gången Saban fick se hur tyska soldater sprang iväg för att rädda sitt eget skinn. De delade ut vapen till tyska kriminella och tog själva till flykten. Resterande grupper av lägerfångar tog dem med mot en liten kulle. Då de klättrade upp för den hörde skott från alla håll. Jag såg hur de framför mig föll ner på marken och märkte hur även jag var på väg ner. Jag kände kraftig smärta och värme i höften, berättade Saban. Han förstod att han inte fick ligga kvar i den kalla snön. Med några trasor fick han ihop ett tryckförband för den skadade höften där skottet gått igenom, hittade en käpp och fortsatte vidare tillsammans med några andra som reste från de döda. De var 8 från Jugoslavien och 1 från Ungern. De höll ihop. Under natten gick de genom en mindre skog och då dagen grydde upptäckte de att de befann sig nedanför en ås på vilken det stod tyska kanoner. I den skogen i närheten av åsen stannade de 12 dagar i snön och kylan och utan mat. En morgon var kanonerna borta och soldaterna likaså. De själva fortsatte sin väg mot ett annat område. De skickade iväg 3 man för att se sig om. De hörde röster och en skottsalv och trodde att de 3 dött, men de kom tillbaka. Längre fram fanns nämligen ryssarna. Ryssarna hade skjutit en grupp tyska soldater som var klädda i fångdräkter. Gumman, är tiden inne, undrade Saban och förberedde sin promenad genom den svenska lägenheten i drömmen om att komma ända till sin hemstad Tribinje. Tiden är inne, den är inne, Saban, sa Vahida och hällde varmt kaffe i kalla muggar. För ungefär 3 veckor sedan opererade de det där hålet i hans höft. Han är gammal så såret gör ont, viskade Vahida till mig, medan rullstolens hjul hördes från Sabans väg tillbaka. Så nu fick du uppleva det igen. Sätta den femöriga stjärnan på huvudet igen, frågade jag i hopp om att han skulle berätta vidare när han satt sig ner. Ja, det fick jag uppleva. Det är svårt att förklara vad det betydde för mig på den tiden i Smederevo. De radade upp oss i slutet av mars 1945 efter 27 dagars resande med olika tåg. Vi kommunistiska lägerfångar reste tillsammans med den jugoslaviska arméns fångar med kungligt mössmärke. I Smederevo ställde de frågan inför tusentals människor. Vem är den ansvarige? Ingen reagerade. Människor tittade på varandra utan att förstå någonting. Jag gick fram och sa, jag, det var ett kommunistiskt lösenord och betydde, vem är kommunist? Enast fick han ansvar för hela gruppen tills uppdelningen bestämts. Därifrån hörde han av sig med ett vykort hem till Trevinje. Han skrev ungefär så här, om där är någon som lever så vill jag att ni ska veta att jag också lever. Det var allt som gick iväg till någon liten brevlåda. Posten hade stängt, men han fick senare veta att det ändå hade kommit fram. Enligt gruppens uppdelning anmälde han sig till att gå till fronten. De skickade honom mycket riktigt till fronten vid Sräm. Soldaterna var inte vana vid att vara i öppen terräng, oförberedda, att springa undan. Det var under deras värdighet, så de dog en efter en. Under en attack stupade kulspruteskytten och brigadchefen sårade svårt. Soldaterna blev oroliga och började dra sig tillbaka. Saban repeterade automatgevärets användning med dem, höll ett kortare politiskt föredrag och hotade med att skjuta den som försökte dra sig ur. Senare kom beröm och nya funktioner och brigaden kom ända till Zagreb och sedan till Slovenien. Slag efter slag. Han saknade dem där hemma men kunde inte bara lämna soldatlivet. Han tog på sig ansvaret av att vara officer och fortsatte med att i Serbien jaga den serbiske fascisten Draža Mihailović. Han sökte upp sin kommandant och begärde demobilisering, övertalade den och fick höra, du är demobiliserad, men du ska till Mostar. I Mostar sökte han upp sin farbror Tahir Hadzovic och fortsatte jobba inom polisen. Redan året därpå fick han flytta till Sarajevo och fortsatte med samma jobb. Han var chef, skämtade Vahida, och la fram kakor på en tallrik åt oss. Är det Trebinje-kakor, frågade jag och smakade. De blir det, svarade Saban. Du var inte chef särskilt länge, fortsatte jag. I maj 1949 efter min höftoperation låg jag på hälsobrunn i Lidza nära Sarajevo då en varningssiren började tjuta som om självaste Tito skulle komma. Polisen hämtade mig och tog mig direkt till Goliotok, sa Saban småleende och nickade med huvudet, medan han förde en sådan blir ett trebinjekaka mot sin mun. Han berättade hur de som varken hade något att skryta med eller några utmärkelser att visa upp spunnit nät kring honom, vänt honom ryggen. Orsaken var banal. Man talade om Stalin och informbyråns resolution i polishuset i Sarajevo. Fotnot informbyrån, lika med myndighet som inom landet representerade den internationella organisationen Kominform, kommunistisk informationsbyrån. Till namnet var Kominform som existerade från 1947 till 1956. Ett organ för samarbete mellan de kommunistiska partierna i Sovjetunionen, Jugoslavien, Polen, Bulgarien, Rumänien, Ungern, Tjeckoslovakien, Italien och Frankrike. I praktiken tjänade det Sovjetunionen som ett instrument för likriktning och styrning av andra kommunistiska partier. 1948 bröt Jugoslavien med den sovjetiska modellen och blev därför uteslutet ur organisationen. Slut fotnot. Han hade någonstans skrivit en resolution i ett papper. Vad jag vill är att någon ska förklara för mig som kommunist den verkliga orsaken till att alla springer åt varsitt håll. Man frågade Ugljen Danilovic vem som hade skrivit lappen, men han erkände själv. Det slutade med att man nickade då, men jag upplevde Goliotok som värre än Auschwitz. I Auschwitz väntade jag på döden, men även på ryska kanoner och fascismens fall. Jag hoppades få återse Trebinje och träffa kommunisterna. Goliotok hade byggts upp i kommunismens namn, så det var en enda mörk tunnel utan slut, sa Saban. På Goliotok träffade han sin farbror och många andra av sina släktingar. Alla anklagade för att stå på Stalins sida. När han kom hem fick han veta att även Vahida ständigt blivit förhörd av poliser under hela 5 månader. Han gick runt i staden och hoppades hitta ett jobb, men alla dörrar var stängda för honom. Senare hittade han ett jobb inom en lägenhetsuthyrningsfirma. De behövde en ekonom, han var den bästa de kunde få. När Tito hade vägarna förbi Trebinje stängde de in Saban. Vahida och barnen blev trakasserade. Så fort han blev pensionerad lämnade han sin penna på bordet och ägnade sig helt åt trädgården, hemmet, hustrun, barnen, sig själv. Då Tito dog var Trebinjeborna där, men Goliotok glömdes bort, undrade jag. Ja, och Tok glömdes bort, men Chetniks kom igång. Soldater började förneka att de varit partisaner, istället skröt de med att vara Chetniks. Det sorgliga är att ingen alls, ville berätta för mig vad som var på gång så jag kunde rädda mina barn. Snart vägrade hans son Emir låta sig mobiliseras. Han ville inte ge sig ut och strida runt Dubrovnik och samma dag fick han sparken från sitt jobb. Jobbet hade han väntat på i 5 år, sparken fick han på en enda dag. Då kriget runt Trebinje började 1992 skickade Saban barnen till Makedonien. Senare kom de själva till Sverige. Den 27 januari 1993, när den sista av Trebinjes moskéer brändes ner, samlade Saban och Vahida några minnen i ett knyte och tog flyktingbussen ut i världen efter sina egna barn. I tiden inne, Vahida, frågar Saban och förbereder sin resa från fönstret till ytterdörren och tillbaka till Trebinje. Tiden inne, Alija, den inne, sa hon och flyttar på saker som står i vägen så att rullstolen får plats.